Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 61. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Gabriella Overödder som är generalsekreterare för Effektiv Altruism Sverige. En organisation som hjälper människor att maximera sin positiva påverkan på världen. Och det gör det genom en kombination av vetenskap och rationalitet. Och det kan ju låta torrt och tråkigt, men Gabriella berättar att det är viktigt att hjärtat är med. Häng med! Välkommen Gabriella till Lottapodden.
Tack, vad kul att vara här.
Kan du bara börja med att berätta lite, vem är du?
Ja, jag heter Gabriella Overödder och jag är generalsekreterare för Effektiv Altruism Sverige. Så det betyder att jag ansvarar för vår nationella Effektiv Altruismorganisation som finns utöver de 8 lokala grupper som jag har runt om i landet. Jag ansvarar för den typen av aktiviteter vi bedriver och projekt och så, att hjälpa folk maximera sin positiva påverkan på världen.
Och effektiv altruism, vad är det?
Men det är, jag tror att vi alla har någon gång tänkt att jag vill göra gott. Jag vill bidra till en bättre värld. Och sen så fastnar man ofta på tanken, men hur gör jag? Mm. Och hur vet jag att jag faktiskt gör skillnad? Och effektiv altruism handlar då om att ställa sig den frågan. Att hur gör jag skillnad? Hur gör jag en positiv skillnad på världen? Och också tänka steg 2 i hur kan jag ha en så stor påverkan som möjligt utifrån de resurser jag lägger. Så man har det här effektivitetstänket. Just det. Och sättet som man kommer fram till hur man kan maximera sin påverkan eller ha en mer effektiv liksom, investering i världsförbättring genom sin tid eller sina pengar. Det är genom att tillämpa evidens och forskning och ett noggrant resonemang kring hur jag har gått. Och sen att följa upp med data för att se vad är det för typ av problem jag ska jobba med och vad är det för typ av lösningar som kan fungera. Så att, det är en kombination av vetenskap och rationalitet tillämpat på den här liksom, hjärtats vilja att göra gott.
Så er roll då som organisation, vad blir liksom fokus för er och era lokala organisationer?
Så vi, för att svara på den frågan, så vi är en del av ett globalt nätverk eller rörelse av organisationer som startade för ungefär 10 år sedan i Oxford och samtidigt i Kalifornien. Och som en global rörelse så finns det några organisationer och några grupper som jobbar med forskning på de här frågorna för att faktiskt kunna kolla på hur gör man bättre då? Vad är det som är fel idag och hur kan vi förbättra det? Och sen så är det andra organisationer, däribland den lokala gruppen som jag jobbar med, som jobbar med att kommunicera de lärdomarna och att hjälpa folk som då vill göra gott faktiskt omsätta det i praktiken till vad innebär det för mig eller vad innebär det för mig som en organisation eller vad innebär det för till exempel politiken eller olika myndigheter. Just.
Och vad är det forskningen visar då? Hur kan vi göra det här på ett effektivt sätt?
Ja, men forskningen visar på en massa olika områden och massa olika tankesätt som man kan använda för att göra mer gott. Så vi pratar mycket om verktyg, alltså koncept, metoder för att utvärdera och för att analysera. Och sen så också granskar vi olika typer av problem och vi granskar olika typer av metoder för att se vilka verkar vara effektiva, alltså vilka genererar mest gott per peng eller timme investerad. Och vad vi kollar på då är på 3 nivåer. Och det första är då att man väljer problemområde. Så på engelska kallar man det cause area och på svenska översätter vi det till problemområde, men det översätter inte särskilt bra för att man pratar inte bara om vilket problem ska vi jobba på utan också i den analysen av vilket problem börjar jobba på är det också, finns det lösningar?
Just det.
Finns det möjlighet att göra någonting åt det här? Så då kikar man på problemområdet och där visar det sig faktiskt i forskningen att beroende på vilket typ av område du väljer så kan du ha en otrolig skillnad på just liksom, nyttan av din insats. Det är utifrån 3 faktorer som man har kommit fram till och som man använder sig för att just kolla på den här frågan av vilket problem ska jag jobba med? Mm. Som är ganska svår och där man själv ofta fastnar. Och vilket ofta är anledningen till att man kanske bara tar det första bästa halkar in på någonting och så fastnar man i det. Och bryr man sig just om den här frågan av att maximera mängden nytta så ska man kolla på 3 faktorer, säger forskningen. Så det första är skala. Så hur stort är problemet? Hur många drabbas? Och hur mycket?
Mm.
Och det andra är lösbarhet. Så just den här, okej, men det är ett problem. Men finns det möjlighet att faktiskt ta tillvara på de pengarna eller den tiden jag lägger? Finns det projekt igång eller finns det möjlighet att sätta igång projekt? Och sen så är den tredje, hur försummat problemet är. Så då tänker man, om man ska prata i ekonomiska termer, på marginalnytta. Så hur stor marginalnytta utgör jag med de resurser jag ger?
Mm.
Eller om man är liksom en stat som ska investera i ett visst projekt.
Mm.
Hur stor nytta gör de resurserna på marginalen? Så för att illustrera det så kan man kolla på att har man två olika problemområden där det är ett problem A och B är lika stora, det drabbar lika många personer lika mycket. Och sen så har du lika stor möjlighet att faktiskt lösa dem.
Mm.
Men sen så visar det sig att det är 10 personer som jobbar på projekt A eller problem A och det är 1000 personer som jobbar på problem B. Så om en till person börjar jobba i någon av de projekten eller problemen, tillför man i det första projektet eller problemet en tiondel till, alltså 10% till.
Mm.
Medan man i det andra ökar liksom resurserna som läggs på problemet med 0,1%.
Okay.
Så där ser man då bör jag kanske gå in i problem 1.
Just det.
I en förenklad bild. Det beror ju också på vad du har för typ av erfarenhet och möjlighet att bidra.
Mm.
Så det är första val av problemområde. Och där ser man en stor spridning på hur mycket man kan göra i olika problem. Steg 2 är att kolla på, ja, men är det här en lösning som faktiskt löser problemet?
Just det.
Eller behandlar vi ett symptom?
Mm.
Och där kollar man mycket på då rena forskningsprojekt eller analyser av, ja, men har de här insatserna faktiskt fungerat?
Mm.
Så där är det forskning i liksom specifika fall.
Mm.
Och man använder sig mycket av någonting som heter RCTs, alltså randomiserade kontrollstudier som används mycket i medicin där man tar en randomiserad grupp som har fått den här insatsen eller behandlingen och så tar man en randomiserad grupp som inte har fått den. Så givet att alla andra faktorer är lika så kan man då se att skillnaderna mellan de här grupperna är en följd av insatsen och inte bara något som kanske hände för att just då skedde en ekonomisk utveckling i området eller just då så öppnade en skola eller något sånt. Utan att man kan faktiskt härleda det till den insatsen. Så att kolla på det kontrafaktiska. Vad hade hänt om inte vi var här? Gjorde vi verkligen den här skillnaden? Eller lyckades vi bara mäta på ett väldigt lyckosamt tidpunkt? Och sen så det sista man kollar på är faktiskt utförandet eller genomförandet av en insats. Så hur effektivt jobbar man faktiskt? Så att man jobbar på alla de tre nivåerna och man ser på dem här då att det är en otrolig skillnad i olika typer av insatser.
Okej.
Okay. Så vad vi pratar om är då att dels vill man göra gott, använda sig av de verktygen inom sina organisationer eller sitt sammanhang. Men också att kolla på, ja, men det finns folk som har lagt mycket tid på det här. De har publicerat forskning och studier på typexempel eller faktiska organisationer som gör rekommendationer på vad som är bättre. Så att man behöver inte ställa sig framför den frågan själv och bli alldeles nervös av att behöva lägga all den tiden, utan den finns där. Så det är det vi jobbar mycket med, att förmedla och försöka hjälpa organisationer och individer att tillämpa.
Och då skulle man ju kunna tänka att oj, det här låter väldigt torrt och tråkigt och väldigt mycket hjärna. Vad tog hjärtat vägen?
Ja, det är en bra invändning. Och jag kommer ihåg första gången jag hörde det här så tyckte jag att, för då var det ett exempel på kostnadseffektivitet. Och där visade man två olika välgörenhetsorganisationer. Och så visade man på att den ena är mycket mer kostnadseffektiv än den andra. Och jag har inte en ekonomibakgrund. Så dels var jag inte jättevan vid att faktiskt sitta och jämföra olika typer av interventioner. Men det lät också väldigt torrt.
Mm.
Men sen så när jag tänkte på det så kom jag då på mig själv med att men det är, jag uppskattar forskning väldigt mycket om man kollar på vad liksom forskning har möjliggjort i vårt samhälle. Den här extrema utvecklingen och förbättrandet av vårt välstånd och välmående är ju på grund av att vi har lärt oss förstå världen och sen manipulera den på ett sätt som gynnar oss.
Mm.
Och varför ska man inte tillämpa samma typ av tänk på att göra gott?
Mm.
Målet är ju att göra så mycket gott som möjligt. Målet är att med hjärtat förbättra för andra. Och sen så de medel man använder, det spelar ju egentligen ingen roll utom vad det resultatet ger.
Mm.
Och när man faktiskt använder vetenskapen, om man faktiskt använder de här kostnadseffektivitetsanalyserna, så betyder det att du kanske kan hjälpa 5 gånger fler personer eller 10 gånger fler, 100, ibland ännu mer. Så att det här kostnadseffektivitetstänket, menar jag nu, och jag har svängt sen jag hörde det första gången, är faktiskt kritiskt för att du ska kunna göra så mycket som möjligt. För man har ju en begränsad mängd resurser.
Verkligen.
Så hjärtat finns där bakom.
Mm.
Och det är det som driver alla runt i vår organisation. Mm. Men man kanske är lite dålig på att prata om det dag till dag.
Har du något exempel på en individ som har dragit igång någonting, eller organisation som har och verkligen använt verktygen, där ni har sett att det har blivit väldigt fina resultat?
Ja, det finns en organisation som heter GiveDirectly, som jobbar med att hjälpa människor som lever i extrem fattigdom och hjälpa dem till att få mer autonomi och få bättre liv. Och då kikar man på vad är det för typ av lösningar man kan göra för att effektivt hjälpa dem. Och man kom fram till att helt enkelt faktiskt ge pengarna direkt. Så ganska liksom logiskt egentligen, när man tänker efter.
Så istället för att starta en massa projekt och sådär, så vi ger pengarna direkt istället. Ah, okay.
Precis. Och för vad man hade sett då i det här området är att man använder mobilvaluta, så att man har liksom pengar på en mobiltelefon som man då kan gå och handla på och sådär. Så man behöver faktiskt inte hela den här logistiken kring att köpa en produkt eller skapa en produkt eller pengar, liksom faktiskt åka ut till de här områdena, ge ut dem och sen möta. Utan istället så kan man enkelt identifiera vad det är för typ av liksom grupp vi vill dela ut de här pengarna till, och sen så för man bara via telefon. Och sättet man då granskar vilka typer av människor det är vi ska göra, då går man ut och kollar först kollar man på Google Maps faktiskt och letar efter områden där det verkar finnas samhällen som ligger en bit ut, som inte nås av kanske vanlig infrastruktur eller samhällstjänster, och som man då kan härleda liksom behöver den här autonomin eller liksom att bygga upp det lokala samhället ännu mer. Och så åker man ut till de här ställena med en enkät och kollar då hur är deras levnadsförhållanden, hur stort behov har de av de här pengarna och vad planerar de göra för dem.
Mm.
Och sen så utvärderar man vilka verkar vara i störst behov av det här. För de som är i störst behov och de som har störst möjlighet att använda dem liksom får ut det mesta av dem. Och sen så får man ut pengarna, så får de motsvarande en årsinkomst som de får och inte bara lånas.
Just.
Utan faktiskt får utan något form av krav eller motkrav på det. Och när man har gjort uppföljningsstudier, som är då något som den här organisationen tar väldigt seriöst, alltså att göra det grundliga arbetet innan, för vem ska ge pengarna, att det är en ganska nätt liksom operation eller faktiskt liksom överföringsmekanism, så att den är ganska avskalad, det behövs liksom inte mer.
Mm.
Och sen faktiskt göra grundligt arbete efteråt, men vad användes pengarna till, funkade det här, är det bästa sättet att hjälpa de här personerna? Och det man har kommit fram till är att de här människorna inte bara investerar dem i väldigt bra saker som man kanske investerar i. Att starta upp en egen business eller att köpa en madrass att sova på, att laga taket eller skicka barn till skola som man kanske inte hade haft råd med. Så saker som faktiskt är sånt som man annars hade kanske köpt och skickat ut och hade kostat mer i liksom, operationella kostnader. Men också att de här kostnaderna, eller de här interventionen då, ger väldigt långsiktigt positiva lösningar eller effekter.
Mm.
Så att det verkar vara en väldigt enkel lösning som då har faktiskt behandlat precis det som de här personerna då behövde.
Mm.
Och de har autonomin att faktiskt använda det på bästa sätt själva. Och nu är det någonting man kollar på att faktiskt skala upp. Så man har ett projekt där man kollar på om vi gör det här under en längre period. Hur ser vi då att effekterna blir?
Mm.
Och istället för att bara tycka att yes, jubla, det resultatet var fantastiska, nu rullar vi ut det här överallt. Så gör man en preliminär studie för vad tror vi händer innan man rullar igång det. Så man är väldigt försiktig med hur man ger.
Mm.
Ett annat exempel där man liksom genom att tänka till och att faktiskt kolla på vad kostnadseffektivitet för att maximera mängden personer man kan hjälpa. Så är en organisation som riktar sig mot personer som lider av blindhet. Och de här personerna lider av blindhet till följd av vitamin A-brist. Så man äter en så pass ensidig kost. Man får näringsbrist, däribland vitamin A-brist. Och som sätter sig på synen, som till slut för vissa fall leder till blindhet. Och det är ett jättestort problem som drabbar massvis med personer, flera miljoner, 100 miljoner personer runt om i världen. Så istället för att behandla blindheten så går man till kärnan. Så inte symptomet utan kärnan till varför är det här problem. Och att bara ge någon en dos av vitamin A regelbundet som då motverkar blindheten i sig istället för att behandla den efteråt är betydligt billigare. Så då kan du hjälpa liksom flera tusen personer, flera hundra personer istället för att betala för en enskild persons operation. Så man har ett exempel där man jämför. I USA så finns det en organisation som jobbar med att träna upp och tillhandahålla blindhundar eller ledhundar för blinda personer. Och man uppskattar att för ungefär $40,000 så kan man träna upp en hund som sen kan leva med sin husse eller matte och hjälpa dem i sin vardag. Som förbättrar livet för den personen som är blind. Det är något som vi alla vill ska finnas och som staten i Sverige då tillhandahåller. Om man kollar på vad de $40,000 kan leda till så ser man att om man skulle lägga dem också till exempel på det här vitamin A-tillskottsprogrammet så kan man rädda 3,000 personer från att bli blinda alls. Om man då lever i Sverige där vi har ett välfärdssystem som hjälper oss med till exempel blindhunden och vi har de här pengarna kvar så kan man ju säga att det för mig känns det väldigt bekvämt att med liksom en så pass liten mängd pengar ändå kunna göra så otroligt mycket gott. Så det är ett exempel att man just går till roten och arbetar preventivt istället och grundligt kollar på hur kommer den här lösningen faktiskt hjälpa.
Så om man sitter och lyssnar på det här och känner, ja men vänta, jag har ju någonting som jag brinner för, det här vill jag förändra. Vad är dina tips?
Återigen så kan man jobba på de här olika nivåerna. Man kan jobba med val av problem och maximera sin påverkan genom det. Och sen så hur man löser problem. Och sen så hur man utför själva lösningen. Jag skulle säga att det beror på. Så man kan, om man känner att man är helt fast i ett problem som man liksom vet att jag måste jobba inom det här problemområdet. Jag vill inte jobba med något annat. Ja, men då ska man dels kolla vad säger forskningen är bra lösningar. Och då kan antingen vi hjälpa till med det eller så kan vi hänvisa vidare till andra organisationer. Söker man på effektiv altruism så finns det utvärderingar av olika typer av organisationer för det. Och sen så också kolla på, men de organisationerna som jag har att välja bland, säg att jag vill jobba i Sverige och vissa rekommenderade organisationer bara finns i andra länder. Ja, men faktiskt be om information om vad är det ert arbete faktiskt resulterar i. För det finns ett problem i välgörenhetsbranschen framförallt idag och biståndsbranschen att man inte mäter effekten tillräckligt mycket och man inte tillhandahåller den informationen. Och vi som givare ber ju inte heller om den informationen. Och då har man ingen aning vad som faktiskt resulterar i de pengarna man donerar eller de timmarna man volontärarbetar. Så jag skulle verkligen rekommendera att man ber om den informationen. Att vi tillsammans kan skapa en norm av att man förbättrar hela branschen genom att men vi alla kollar på vad leder liksom ditt arbete till? Vad leder mitt arbete till? Så att vi kan hjälpas åt och förbättras. Sen så finns det, om man kollar på till exempel en global skala, om man tänker att mitt slutmål är att hjälpa så många som möjligt och hjälpa så mycket som möjligt. Då finns det ett visst antal problem som verkar vara särskilt bra att jobba inom. Om just det här maximerandet av välmående är en slutmål och inte ett problemområde i sig. Så då skulle jag rekommendera att gå och kolla på men vad är det för typ av problem som faktiskt verkar viktiga att jobba på i det avseendet. Vill man göra gott så har man också två olika typer av faktorer som påverkar hur mycket gott man gör. Den första faktorn är hur mycket resurser man lägger på att göra gott. Så det kan vara hur många timmar man volontärarbetar, om man lägger hela eller en del av sin karriär på att göra gott, hur mycket pengar man donerar. Den andra faktorn är just hur effektivt man använder de resurserna man faktiskt ger. Och då gäller det just att tänka till kring, ja, men vad är det för typ av organisation jag ger till? Vad är det för typ av problemområde jag jobbar med? Och att antingen gå på rekommendationer av folk som har tänkt till ordentligt med de här frågorna och som har producerat kanske en lista av, men det här verkar vara extra bra. Eller att själv be om den informationen från de här organisationerna man är intresserad av. Så är man intresserad av organisation A, B och C, att antingen volontära med eller att donera till. Att faktiskt fråga, men vad är det ni liksom gör och hur kostnadseffektiva är ni? Hur väl kan ni nyttja min tid?
Mm.
Och det kan vara att A och B är betydligt mycket bättre än C på det.
Mm.
Och då kanske ens värde ska läggas hos de organisationerna.
Ja, just det.
Och det är ju inte... Det, den här övningen gör man ju inte bara för att den är kul. Den är ju inte jätte... Den är spännande ibland. Kan det vara jättestimulerande att sitta och försöka tänka till. Men slutmålet är ju alltid att faktiskt kunna göra stor skillnad.
Mm.
Och det är anledningen till att jag fastnade i det här tänket och har valt att anamma det så starkt. Att jag har alltid drivits av viljan att göra skillnad sedan jag var liten. Och har drivits också av att liksom, jag vill göra mer. Och man har inte fler timmar på dygnet och man har inte mer... liksom, ja, man kan donera en viss mängd pengar. Så då tycker jag att det här är ett jättehäftigt sätt. Och när man väl ser skillnaden i effekt.
Mm.
Att det är häftigt att faktiskt kunna ta ett medvetet val.
Mm. Men hur ser det ut med svenskars vilja att göra gott då?
Ja, svenskar är faktiskt inte bland de mest givmilda länderna. Vi ger väldigt mycket om man ska räkna in det statliga biståndet som ges genom vår skatt, så ger vi väldigt mycket. Då ger vi mest i världen per capita. Men när det kommer till det privata givandet utöver det så ligger vi betydligt längre ner. Då ligger vi på plats 34 i världen.
Okay.
Vi ger ungefär 200-300 kronor i månaden. Om man sen kollar till den här liksom filantropitrenden, så personer som ger väldigt mycket pengar till stor del i Sverige då, för att folk har blivit liksom entreprenörer och tech-startups, så ser vi att den trenden är på uppgång, att allt fler ger väldigt stora summor pengar.
Mm.
Det är något som har varit mycket stort i USA länge, men där Sverige har legat efter.
Mm.
En liten tråkig statistik är att av dem, när man har gjort en undersökning då av svenska givarmönster som FRI har gjort, så ser man att bara 6 av 10 tror att de pengarna de donerar faktiskt gör skillnad.
Okay.
Jag tyckte det var tråkigt när jag läste att förtroendet är ganska lågt.
Mm.
Och när man själv sitter och dagligen jobbar med att försöka identifiera de allra mest effektiva och bästa välgörenhetsorganisationerna, och man ser vilken otrolig utdelning man kan få för sina pengar.
Mm.
Hur mycket välmående och liv man kan rädda med liksom, de pengarna.
Mm.
Så känner jag att det finns ett behov av att faktiskt prata om den här frågan ännu mer. Och att kombinera då liksom det här tänket med den här, med hjärtat, hjärnan med hjärtat. Och få den här liksom härliga känslan som jag känner av att kunna hjälpa andra människor. Mm. Som man ser när man kollar på folks liksom välmående kopplat till arbetsliv. Att kunna hjälpa andra är en jätteviktig faktor i hur väl man mår på arbetsplatsen. Och som unga i allt större grad idag ställer krav på arbetsgivare att man ska vara ett hållbart eller ett positivt företag.
Mm.
Så att det har glömts bort lite i givandet. Men positivt att det finns en sån välvilja i kopplat till karriär. Som också är ett väldigt bra verktyg för att göra stor skillnad.
Just. Så vi mår helt enkelt bättre om vi är givmilda?
Ja, jag skulle säga att både i lösare termer, att genom egen erfarenhet och genom vänner och folk som jag känner som ger relativt mycket, och både då genom sin tid och genom liksom finansiella medel, så mår man väldigt bra av det. Jag pratar mycket med det här med mina vänner och familj, och jag tror att många skulle må bra av att prata om det mer och få känna sig delaktiga på ett större sätt.
Jag tänker speciellt i den snabbt snurrande värld vi lever i, där vi nästan springer i ekorrhjulet snarare än att ta den där pausen och fundera på vad vill jag själv och hur kan jag faktiskt bidra till the greater good.
Precis. Mm. Och i det informationssamhälle vi lever i idag, så inte bara att vi är så pass sammankopplade med andra, men också att vi har möjlighet att ta reda på den här informationen ganska lätt när jag klickar bort.
Men Gabriella, tack så jättemycket för att du berättade mer om hur man faktiskt kan utveckla sitt sätt att göra gott så att det blir mycket större effekt helt enkelt.
Tack!
Ja, vad säger du? Använder du din tid för att göra gott på det mest effektiva sättet? Jag behöver definitivt börja koppla in hjärnan lite mer och säkerställa att jag använder mina resurser, oavsett om det är min tid eller mitt ekonomiska bidrag, på bästa sätt för att göra mest nytta. Och länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se, precis som vanligt. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden, det kan du lyssna på om 2 veckor den 21 februari. Och då får du möta Petra Malm, som var den första kvinnliga operatören i Försvarsmaktens specialförband.
Jag var ju en av de första kvinnorna som, det fanns kvinnor på förbandet, men de flesta var inom bevakning eller inom någon annan tjänst, sjukvård. Jag var ju den första kvinnan som sökte, eller som gick örnmarschen, en sån riktigt tuff fallskärmsjägarmarsch. Och så fick jag en jägarbåg efter det. Så att du har helt rätt i att jag var den enda kvinnan där och då. Det här var ju 2006 som var jägare då.
Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt, prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!